Nu tänkte jag öppna Bibeln och ta er med på ett litet bibelstudium. Jag vill helt enkelt gå igenom Bibeln, se vad den säger och se hur Gud kan tala till oss genom Bibeln. Utan några konstigheter liksom. Utan att försöka framhäva något speciellt liksom egentligen. Och inte försöka manipulera fram någon form av stämning liksom. Utan bara låta Gud tala genom sitt ord. Så sitt liksom och vara öppen för att Gud kan tala genom texten. Det är väldigt viktigt för mig. Så jag tänkte faktiskt ta en av de svårare texterna. Ingen sån här halleluja-text, utan en svår text ska det bli. Se om Gud kan göra ett under genom detta. Matteus 11. Jag tycker om att... ja, men ni vet. Ofta när man predikar så hoppar man över vissa texter liksom. För att de är för svåra att förstå. Jag tänkte ta en sån helt enkelt idag. Hoppas det inte gör något. Matteus kapitel 11. Bakgrunden här är att Jesus har skickat iväg sina lärjungar att predika i byarna runt omkring. Och man anar att det börjar bli allvar i Jesu verksamhet liksom. Man börjar ana att Jesus kanske inte kommer vara med oss för alltid. Nu börjar han delegera helt plötsligt liksom. Det märkte lite allvar i luften liksom. Det är smekmånaden över liksom. Vi börjar ana det i alla fall. Och vi läser från Matteus 11 och 1. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Okej. Johannes döparen sitter i fängelse. Och om man bläddrar några kapitel i Matteus evangeliet lite senare, då ser vi att anledningen till att han fängslades, det var att han kritiserade kung Herodes. Kung Herodes levde nämligen syndigt, enligt Bibeln. Han hade skilt sig från sin fru och istället gift sig med sin brors fru. Och det här, som lite kuriosa, det retade tydligen upp då Herodes första frus far. Så han kom med en armé mot Herodes och besegrade honom i strid. Och det så småningom ledde till att Herodes blev avsatt som kung och senare begick självmord. Så det här är en grym historia liksom, och en tragisk historia och fullt av synd liksom, som Herodes gör och det han lever i. Och Johannes döparen, som den profet han är liksom, han säger ifrån. Han bryr sig inte om konsekvenserna, utan när kungen lever i synd, då säger han ifrån. Så här får man inte leva liksom. Du går emot Bibeln just nu, Herodes. Och som konsekvens av det så fängslades Johannes döparen. Och jag har försökt kolla upp det här, men forskare, de spekulerar i hur länge satt han i fängelse liksom. Var det bara ett par dagar, eller hur länge var det liksom? Och forskarna, de har kommit fram till att de tror att han satt kanske upp till flera år i fängelse. Men åtminstone ett par veckor. Och föreställ dig nu att du skulle bli sänd till fängelse idag. Bara ett par veckor. Vilket fruktansvärt, vad jobbigt det skulle vara liksom. Tänk då att få sitta flera år i fängelse. Oskyldig. Bara för att du har sagt sanningen liksom. Det skulle vara bedrövligt ju. Det skulle förstöra hela ditt liv. Tänk då Mellanöstern för 2000 år sedan liksom. De fängelserna. Vilket fruktansvärt livsöde Johannes döparen råkar ut för. För att han säger sanningen liksom. Ett enormt lidande förmodligen. Får sitta i en håla kanske. Får leva på vatten och bröd om du är lycklig liksom. Du kanske torteras, misshandlas av vakterna. De kan göra vad de vill med dig. Och det gör de ju också sen, för han mördas ju. Så småningom. Den första poängen jag vill lyfta fram här är att även vi kristna idag ska våga kritisera politiker, styrande, kungen, de ledande i kommunen. Vi ska våga säga ifrån när de lever fel. Sen, de kanske inte är kristna, de kanske inte bryr sig. Men vi ska ändå vara den här profetiska rösten i samhället. Liksom. Det tillhör liksom. Man kan få lida konsekvenser för det. Och det fick Johannes. Och det kanske vi också får. Det vet man inte. Det kan man inte veta. Men man ska ändå kritisera samhället om det gör fel. Liksom. Våga skriva insändare. Liksom. Det är ju det maktmedel vi har. Liksom. Eller så. Men det som är det svåra med den här texten, det är att om nu Jesus verkligen är Messias, och om nu verkligen Guds rike har kommit, hur kommer det sig då att Johannes döparen sitter i fängelse? Det är kruxet i den här texten. Det här är liksom lite existentiella frågor. Jag tror att alla av oss har någon gång ställt en sån slags fråga till Gud. Om nu du finns, Jesus. Om nu du har helat många människor förut och gör än idag. Varför blir inte jag helad? Om nu du, Jesus, är så stor som folk säger att du är. Om nu du kan svara på alla världens böner. Liksom, varför svarar du inte på min? Varför svarar du inte på min bön för? Det är liksom existentiella frågor här. Eller om vi tar en nivå upp. Varför får vi inte se mer av Gud i samhället? Varför händer det inte mer? Det är frågeställningen idag. Och då sände Johannes döparen bud till Jesus med sina lärjungar. Han vill ställa en fråga, liksom, en rak fråga. Liksom. Är du verkligen Jesus? Liksom? Är du verkligen Messias? Menar jag. Och det skulle kunna vara så att Johannes döparen inser att jag sitter här i fängelset och jag kommer snart att dö. Jag måste, för mina lärjungars skull, jag måste föra dem till Jesus så att Jesus sen kan ta över när jag har dött. Det kan vara så. Att han skickar iväg dem helt enkelt till Jesus för deras skull. Men det kan också vara så, och det här tror jag är mer troligt, det är att Johannes döparen har börjat tvivla. Tänk dig själv liksom. Du sitter där i fängelset vecka efter vecka efter vecka, månad efter månad. Och du hade så stora förhoppningar om Jesus. Messias har ju kommit. Du är Johannes döparen. Du har själv fått vara med liksom. Du har fått döpa honom. Du har fått se allt Jesus har gjort. Du har fått höra vad han har gjort. Du har sett synen. Det där är Guds lamm. Liksom. Jag tror att Johannes döparen börjar tvivla när han sitter i fängelset. Han börjar fundera. Liksom. Om Jesus är Messias, varför sitter jag i fängelset? Jag gissar att Johannes döparen visste att han var den Elia som skulle föregå Jesus. Messias. Jag tror han visste det. Om jag är den här Elia, varför räddar inte Jesus mig? Jag är Jesus kusin. De var ju släkt liksom. Varför räddar inte Jesus mig? Varför kommer han inte för? Varför gör han inte mer? Vi måste också förstå lite av de förväntningar som fanns på Jesu tid. Det var nämligen så att det judiska folket, de längtar efter Messias. Det fanns liksom, det cirkulerade jättemycket sånt här. Förväntan, stor förväntan på att Messias snart ska komma. Folk längtar efter Messias. Det var ingenting nytt som kom med Jesus. Alltså, folk visste att han skulle komma snart, den här Messias. Och de förväntningar man hade på Messias, det var att han med våld skulle köra ut de ockuperande romarna. Och att han då sen efter det skulle återupprätta Israel som ett starkt kungarike igen, som det var på Davids tid. Och att han skulle, den här Messias skulle bli den nya kungen, sätta sig på Israels tron i Jerusalem. Det var det, de förväntningarna som fanns. Vi kan faktiskt slå upp Johannes kapitel 6. Johannes kapitel 6 och 14. Ska vi se det här i Bibeln? Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Folket ville tvinga Jesus med våld att bli deras kung, så att han kunde köra ut romarna. Det var den förväntan som fanns i luften liksom. Och vi ser till och med när lärjungarna, ni vet, när Jesus, innan han ska åka upp till himlen, de har inte heller riktigt förstått det här. De frågar liksom Jesus: är det nu dags liksom? Är det nu dags för att du ska upprätta riket Israel? De tänkte så på den här tiden. Och när då Jesus kommer, och man fattar att det här är ju kanske Messias liksom, då börjar man vilja se det här komma, det andra också. Kör ut romarna, nytt Israel, ny kung. Och det får Johannes att börja tvivla när han inte ser det här i sitt liv. Jag tror också att Johannes börjar tvivla på sin egen roll. Han var ju Johannes döparen. Han var ju den här Elia liksom. Tänk om han är en falsk profet. Jag tror han började känna så liksom. Om nu Jesus inte är Messias, vad gör då det mig till liksom? Jag har ju förkunnat att han är Messias. Då blir jag en falsk profet. Då får jag ju lida här i fängelset i onödan liksom. Jag tror att han också började känna sådana känslor. Men framförallt så är han ju ledsen över sitt lidande liksom. Sitt onödiga lidande kan man tycka. Och här tror jag att vi känner igen oss. Och det är därför Jesus svar är så bra. Han svarar ju liksom: gå och berätta vad ni ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och här vill jag faktiskt stanna upp en sekund. Därför att vi längtar ju efter att få se stora väckelser. Vi får höra talas om allt som händer i andra länder. Man hör från Afrika och Indien enorma väckelser. Folk i tusentals liksom blir frälsta. Det är helande möten och det är så mycket som händer i andra länder. Och då undrar man, varför händer ingenting här? Och då tror jag att Jesus skulle svara oss: berätta för varandra vad ni faktiskt har gått igenom. Om vi skulle göra det nu, vi ska inte göra det, lugn och ro. Men om vi skulle göra det nu, berätta för varandra här allt vi har fått uppleva med Jesus. Då tror jag att vi skulle förstå att Guds rike har faktiskt kommit. Guds rike har kommit hit till Timrå. Vi kan själv vittna om det. Vi kanske inte får höra, eller vi kanske inte får allt det vi förväntade oss. Men vi kan bekräfta att Guds rike har kommit till Timrå. Jag vill bara nämna något exempel. Ni kanske har hört mig berätta det förut om ni har hört mig sådär. Men jag tycker att det är fantastiskt. Det hände sig som så att jag... vi har i vår församling så har vi på gudstjänsterna ibland upp till hälften som är icke-svenskspråkiga. Så... de förstår inte så mycket av gudstjänsten liksom. Men de kommer ändå troget varje söndag. Hälften nästan alltså. varje söndag. Och då, för ett antal månader sedan, så tänkte jag att jag ska hålla ett vittnesbörd för dem på engelska. Om en kvinna som hade blivit helad när jag jobbade i Bankeryd. Jag bara berätta liksom hur det gick till. Liksom, så att också de kan få någonting på sitt, på ett språk de förstår. Och så hade jag det som inledningsord. Och då sitter det en ung afrikan längst bak i kyrkan. Och han hade förstört sin rygg i en arbetsplatsolycka. Och han har varit hos läkare och de konstaterar att han inte kan arbeta längre. Det är kört liksom. För han, ja, jag vet faktiskt inte exakt vad det var för fel på ryggen, men han hade förstört ryggen så mycket så att han inte kunde arbeta längre. Av någon anledning då så gick han till kyrkan just den söndagen när jag håller mitt vittnesbörd på engelska. Just den söndagen så kom han till oss. Och jag berättar vittnesbördet. Och sen då har jag fått höra långt senare liksom, att då, sen hade han gått hem och blivit helad hemma. Det var ingen som bad för honom, utan han bara blev helad. Gud gjorde ett mirakel i hans rygg. Och jag kan bara spekulera i varför, men kanske fick han tro. Det växte fram en tro på att Gud kan göra mirakler. Han bad till Gud och Gud helade honom. Och sen då ett antal månader senare så träffades vi och han berättade det här för mig liksom, att det hade, vad som hade hänt liksom. Det är bara en pytteliten grej liksom. Men visst är det ändå ett vittnesbörd på att Guds rike har kommit till Timrå. Vi kan få se mirakler här. Och det är den försäkran liksom som Jesus ger till Johannes döparen. Liksom. Okej, du sitter i fängelse. Men låt mig få berätta vad som faktiskt händer. Liksom. Och såna här svåra frågor kan vi ibland kasta på Gud. Liksom. Varför hjälper du inte mig i mitt lidande? Och han kanske inte svarar dig på det. Eller hur? Johannes döparen ville ju såklart få ett svar ungefär. Ja, Guds rike har kommit. Vänta någon dag så kommer jag och räddar dig. Du ska få se Guds rike liksom. Du ska få se mig köra ut romarna. Du ska få se mig bli ny kung i Israel. Du ska få se liksom. Jag ska rädda dig, Johannes döparen. Men han svarade inte så. Och det är det jag menar med att ibland kan våra förväntningar faktiskt vara fel. Vi kan förvänta oss saker av Gud som han inte alls hade tänkt. Vi har förstått fel helt enkelt. Och Johannes döparen kanske inte hade rätt i sin föreställning om hur Guds rike skulle se ut. Han förväntade sig mer, eller på ett annat sätt. Vet ni varför, på tal om det? Det är faktiskt så att i Gamla testamentet så är det två bilder av Messias som man kan hitta. Dels har du Messias som beskrivs som den lidande tjänaren som dör för oss. Liksom. Och så har du också en Messias som beskrivs som den segrande konungen som ska regera i Jerusalem. Och det judiska folket och fariseerna kan vi också se. De vill undersöka om Jesus skulle kunna vara den här segrande konungen, den här Messias som de har läst om i Gamla testamentet. Men de glömmer att det finns en annan bild av Messias också. Den lidande tjänaren som Jesaja skriver om. Och de förstår inte detta. Men vi förstår det, eller hur? Därför att Jesus kom första gången för att lida och dö på korset. Som den lidande tjänaren och dö för våra synder. Och Guds rike får träda in på jorden. Han kom då första gången. Han kommer att komma tillbaka som den segrande konungen. Och den tiden väntar vi på. Vi ska få se det komma, när Guds rike fullständigt blommar ut överallt. Liksom. Men i Gamla testamentet, många av de fariseerna och Johannes döparen till exempel, då, kunde inte skilja på de här två. Man förstod inte att det var två olika tider. En första gång när Jesus kommer, när Messias. Och en andra gång, när han kommer tillbaka. Det jag tycker är så fantastiskt med Jesus, det är att Om jag hade varit Messias, vet ni vad jag hade gjort då? Om jag hade varit Messias, då hade jag direkt... Jag vet att jag kan göra mirakler, jag kan hela folk liksom. Jag är bra på att förkunna. Jag hade direkt satt mig på bussen till Jerusalem, gått in till tempelområdet och letat upp de här religiösa ledarna i Jerusalem. Fariserna gärna, de är bra att ha med sig. Jag skulle ha predikat för dem. Jag skulle ha gjort några mirakler och sen helat några sjuka. Skapat lite pengar där borta så att folk blir glada så de får pengar. Jag skulle ha gjort en trerätters middag till alla. Och så vidare och så vidare. Jag skulle ha gjort massa roliga mirakler så att alla förstår att jag är Messias. Och så att jag får det religiösa ledarskapet med mig. Jag skulle också gjort så att jag skulle också gått till den judiske kungen. Letat upp han, knackat på dörren och sagt: här är jag, jag är Messias. Jag kan göra de här grejerna, jag kan göra det här och det här och det här. Och det står om mig i Gamla testamentet, titta här. Det hade jag gjort. Jesus gör inte så. Han går inte till ledarna. Han går inte till det religiösa etablissemanget. Han går till de små och enkla människorna. De fattiga. De som inte har någon annan. De ensamma. Han letar upp de här människorna. Och ger dem Guds rike. Ska vi slå upp Matteus 11:25? Ja, det är ju där i krokarna i texten. Matteus 11:25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Det är dem Jesus går till. Det är dem han erbjuder Guds rike till. Det är dem han söker upp. Jag, som är en människa, en väldigt mänsklig människa, som man ska kalla det, jag hade sökt upp de fina kvarteren. De rätta nyckelpersonerna, ledarna liksom, de vill jag få på min sida. Men Jesus går till de små, de fattiga. De som inte har någon annan, de sjuka. Och vad gör han med det religiösa etablissemanget? Han kritiserar dem. Han säger att ni predikar fel. Ni gör fel. Ni gör det och det liksom. Han kritiserar dem. Jag tycker det är fantastiskt. Och det är just det som är Guds rike. Det är just det som är Guds rike liksom. När vi hjälper en ensam och obetydlig liten människa som inte har någon annan. När vi hjälper den personen med det den behöver. Det är då vi ger Guds rike liksom. Det är själva kärnan i Guds rike. Att ta sig an de fattiga och svaga. Jag tycker det är fantastiskt alltså. Det är det som vi måste lära oss från Jesus. Men i alla fall, vi ska titta ett bibelord till. För det finns en mycket viktig poäng till här att lära sig. Jag kan slå upp Jesaja 35:5. För att Jesus svarar ju på ett visst sätt. De blindas ögon ska öppnas och allt det här liksom. Lama ska gå. Och det är inte bara ett citat taget i luften liksom. Det är inte bara något han säger liksom. Utan han citerar ju, han berättar någonting som, när Johannes får höra det i fängelset, då vet han, det står ju i Jesaja. Ska vi läsa det tillsammans? Jesaja 35:5. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Och så vidare och så vidare. När Johannes döparen får höra det Jesus säger, då vet han, det står i Bibeln. Det är ett bevis på att den messianska tiden är här. Nu har Messias kommit. Nu har Guds rike brutit ut. För det har jag läst i Gamla testamentet. Och där vill jag faktiskt att vi ska ta till oss en till poäng. Eller en sak att lära, en lärdom. Om jag skulle berätta för dig till exempel. Jag läste på Aftonbladet igår att en tredjedel av alla fiskar i vattnet har dött. Hur skulle du reagera då? Då skulle du förhoppningsvis reagera så här. Vänta lite nu, det har jag läst i Uppenbarelseboken. Det är ett tecken på att den sista tiden börjar närma sig. Är ni med på vad jag tänker? Johannes döparen kunde sin bibel. Han visste att när Jesus säger så här. De blinda ser och de döva hör. Då visste han, det står ju i bibeln. Nu är det dags, liksom. Nu är det tiden här. Han var liksom en bibelkännare, om ni förstår vad jag menar. Han kunde sin bibel. Han visste vad Jesus menade. Och det måste vi också lära oss, vi idag. När vi ser tecken i tiden, när vi läser Aftonbladet, så ska vi känna igen oss, liksom. Nu är den här tiden här. För vi har läst det i bibeln. Jag börjar närma mig min avslutning här. För Jesus, han säger ju så här. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Och det här var ett riktigt problem på den här tiden för Jesus. Därför att väldigt många i det judiska folket ville ha den här Messias. Som skulle köra ut romarna. Och skapa ett nytt världsligt Israel. De ville det. Och de hade faktiskt svårt att acceptera att Jesus tackade nej till det erbjudandet att bli ny kung. Han kom inte för att köra ut romarna. Han kom för att dö. Och de kunde inte acceptera en sån Messias. Så Jesus säger, salig är den som inte tar anstöt av mig. Ni vet när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Då ropar ju folk, Hosianna, Davids son. Det är folket. Som ropar, ja nu kommer våran kung här liksom. Nu är Messias här. Nu gör vi honom till kung i Jerusalem. Nu kör vi igång revolutionen. Nu kör vi ut romarna, Hosianna. Det är ju det de ropar. För det är ju samma människor som några dagar senare ropar, korsfäst honom. När de inser att han inte alls tänker bli kung. Han tänker inte alls köra ut romarna. De kunde inte acceptera den sortens Messias liksom. Och jag tror att alla vi har våra förutfattade meningar om hur vi vill att Jesus ska vara. Vi kräver saker av honom att göra de här sakerna för oss. Vi vill ha de bönesvaren, annars tänker vi inte tro. Kanske inte ni såklart, ni är ju gudfruktiga lärjungar till Jesus allihopa. Men många andra kan ha sådana uppfattningar att om inte Gud är på det här sättet så kan jag inte tro på honom. Om inte Jesus svarar på den här bönen, tänker jag inte följa honom. Om inte Jesus ger mig en fru, så tänker jag inte bli hans lärjunge. Om inte Jesus gör det här, så tänker jag inte göra det. Och så vidare och så vidare, och så håller det på i all evighet. Liksom. Man kan inte acceptera de svar man får av Jesus. Man kan inte acceptera det lidande man kanske befinner sig i. När Jesus ger ett annat svar. Jag har inget svar på varför Johannes döparen fick lida i fängelset. Jag kan inte svara på det. Jag vet inte varför Jesus inte räddade honom. Men han gjorde inte det. Han gav ett annat svar. Och frågan är om Johannes döparen kunde acceptera det eller inte. Jag tror han kunde det till slut. Men sen dog han. Ja, och det var tragiskt. Fruktansvärt på alla sätt. Och Jesus grät, står det. Men han gick inte och räddade honom. Jag tror vi också behöver alltid vara redo att utmana våra förutfattade meningar om den kristna tron, om Jesus. När jag var liten så minns jag hur vi fick alltid symboliskt 10 enkronor i veckopeng. Och så lite symboliskt la mamma och pappa upp de här på bordet. Och så 10 enkronor så liksom. Så tog de en enkrona och sa, den ger vi till templet i Jerusalem. På den tiden var det ju så liksom, att man skulle ge pengar för att bygga upp templet i Jerusalem. Liksom. Jag har levt med den här liksom, bilden av att vi ska få se ett nytt tempel i Jerusalem. Men på senare år har jag börjat liksom, ändra den uppfattningen. Liksom. Vadå tempel i Jerusalem? Liksom. Det är inte alls det som Gud vill att vi ska. Det är ju, han har ju kommit med det nya förbundet nu. Liksom. Vi behöver inte tillbaka dit. Så har min förutfattade mening om templet i Jerusalem fått börja ändras. Liksom. Det finns ett annat tempel idag. Liksom. Vi behöver inte gå tillbaka till Jerusalem. Liksom. Evangeliet finns nu överallt. Liksom. Och det finns ett annat tempel. Det är bara ett exempel. Man kan göra många sådana där. Jag hade en annan förutfattad mening om kristna. Att det är viktigt att, att göra lumpen och att vara redo att bli en soldat. Liksom. Och gå ut i krig. Liksom. Så för mig var det viktigt som kristen att göra lumpen. Det är också en sån sak jag fått bearbeta och ändra uppfattning. Jag tror alla av oss har såna där uppfattningar om det kristna livet som man måste våga utmana och ändra sig på. När man blir överbevisad i alla fall. Vi ska be tillsammans. Jag tänker på Paulus. Ni vet, innan han blev en lärjunge så trodde ju han att han tjänade Gud när han förföljde de kristna, till exempel. När han fick möta Jesus så var han tvungen att ändra uppfattning. Och det är någonting som alla människor, alla kristna kallas till. Liksom, att när man får möta Jesus så måste man våga utvärdera och omvärdera sina egna uppfattningar. Om vad som är viktigt i livet och hur man följer Jesus och alla de här sakerna. Liksom. Det kan vara olika saker vi brottas med.